Ja, vi introducerade oss till psalm 42 här på förmiddagen. Och vi ska fortsätta att göra klar den psalmen som hjorten trängtar och längtar efter vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig och Gud. Och det var någon som informerade mig om att det inte bara att hjorten springer omkring så här lite rastlöst och letar efter vatten. Den råmar också. Som det liksom ropar riktigt i ödemarken, som hjortar då kan göra. Ni har hört rådjur åtminstone hur de låter. Hjortarna kanske har något liknande läte, råmande, ganska, ja, det låter ångestladdat på något sätt. Man kan tänka er när de springer omkring där i ett torrt land och råmar och letar efter vatten. Så kände sig Koras söner. De längtade efter Gud, efter den levande guden, och att få komma tillbaka till gudstjänstgemenskapen. Så vi kommer in här nu i vers 4, tror jag. Först har han sagt i avslutningen av vers 3: när ska jag få komma och träda fram inför Gud? När? Och liksom längtar efter. Han får inget svar här, va? Den här psalmen, det är ett enda långt rop utan svar. Alla psalmer slutar inte lyckligt, så att säga. Men han utgjuter sitt hjärta med hjälp av den här poesin. När får jag komma? Vers 4. Mina tårar är min mat dag och natt. Oj. Det betyder ju att han grät. Han hade en sorg som tog sig uttryck i en öppen gråt. Och det är vi kanske inte så vana att gråta för att man inte kan komma till gudstjänsten. Men sån var hans längtan. Och det här med tårar är ju egentligen någonting som ibland kanske skäms lite för, men som i Guds ögon är någonting dyrbart. Det här är naturligtvis poesi när han säger att tårar är min mat dag och natt. Han levde ju inte på tårar, alltså det var ju han åt väl också någonting. Det var inte det att han menade att nu ska ni veta att jag lever på tårar, jag samlar upp dem och så dricker jag och det är allt jag har att leva på. Utan han gör en medveten överdrift. Jag är ledsen både dag och natt. Och tårar är en viktig ingrediens i många psalmer. I psalm 6 till exempel, om du bläddrar till psalm 6 ska du få se på ännu starkare medvetna överdrifter när det gäller den här saken. Där är David författare och han befinner sig i ett nedstämt tillstånd, för att uttrycka det milt. I den sjätte psalmen så säger han, han tror att han ska dö, han är i en svår kris. Så kommer han till vers 7 där. Jag är matt av mitt suckande, jag dränker min bädd i tårar varje natt. Sängen dryper av gråt. Och det var ju inte så att han låg rätt så att på morgonen var hela madrassen genomblöt. Så han måste vrida ur den, det förstår vi. Men att han grät sig natten igenom. Och det här är hans sätt att förmedla det. Han säger, mina ögon är skumma av sorg. Mina fiender har fått, alltså mina ögon, att åldras. Men så säger han, vers 9, Herren har hört min gråt. Herren har hört min åkallan. Så gråten är en form av bön. Och det står i en annan psalm, han har samlat alla mina tårar i en lägel. Precis som om Gud hade förde statistik över våra tårar. Det kom det in, det kom det in till. Och han vet hur mycket vi har gråtit. Och att den gråten väger tungt i liksom Guds ögon. Du vet, när Jesaja kommer till kung Hiskia som var dödssjuk, låg döende, och Jesaja säger, se om ditt hus, gör klart ditt testamente, för du kommer att dö i den här sjukdomen. Så står det att Hiskia blev så bedrövad och han vänder sig mot väggen där i sin säng och han gråter hejdlöst. och ber om Guds förbarmande. Och Jesaja har inte hunnit mer än utanför stadsporten i Jerusalem. Så får han kontraorder. Gå tillbaka till Hiskia. Och så går han tillbaka och så säger Jesaja så här: Gud har hört dina böner och han har sett dina tårar. Så tårarna var med och berörde Gud på något sätt. Och är, kan man säga, ett form av bönespråk som Gud förstår. Han förstår varenda liten suck, i tysta suckar. Hanna stod utanför tabernaklet och bad. Men hon var så ledsen över sin situation och att hon var hånad för att vara barnlös, att hon fick inte fram ord på sina läppar en gång. Ingen röst kom. Hon bara stod och liksom, läpparna rörde sig så prästen Eli trodde hon var drucken och ville köra bort henne. Men då förklarade hon: nej, det är inte så att jag är drucken, men jag utgöt min själ inför Gud, sa hon. Utan ord. En bön utan ord. Och den, då fick Eli en sån ingivelse av Gud att han säger till henne: gå i frid, Gud har hört din bön. Fast den inte ens människor hade hört den. Eli hade inte hört den, han visste inte vad han har bett om, men han sa: Gud kommer att ge vad du har utbett dig om honom. Och 3-4 år senare kom hon tillbaka med bönesvaret Samuel. Det var det här jag bad om. En son, jag var barnlös, du visste inte om det, men Gud hörde min bön den dagen och nu vill jag ge honom tillbaka till Guds tjänst. Och så kom profeten Samuel att föra ett helt folk in i en väckelsetid, en helt ny tid för ett helt folk. Och det börjar med en kvinnas tysta bön. Så det, vi tror ibland att när människor ber det kraftfullt och starkt att det ligger mer tro i en sån bön. Det är inte alls säkert. Det är inte alls säkert att de bönerna är mer värda än en tyst bön. Alla böner är mycket värda. Och även böner utan ord. Även böner som bara är tårar. Så mina tårar är min mat, min föda dag och natt. Och inte nog med det, att han hade den här inre längtan efter Gud. Mitt i den här ömtåliga situationen så kommer hans ovänner och hånar honom. Aha, vad är nu din Gud? Honom som du har lovsjungit och tackat och talat så gott om. Varför tar han inte hand om dig nu när du behöver honom som bäst? Och att höra såna ord när man är i botten själv, det måste ha varit väldigt tungt. Var är nu din Gud? Det var liksom lite insinuation i det här. Det var en smädelse, men det låg lite grann av skadeglädje i det också, va? Ja, det kan du få, du som tror, säger att du tror på Gud. Nu ser du hur långt det håller. Så den där undertonen, den gjorde honom väldigt ond. Det stack väldigt, förstår du, i hans hjärta. Att få den frågan kastad över sig när man inte ens har svar på sin egen fråga. Vad har Gud tagit vägen? När ska jag få träda fram igen inför Guds ansikte? Hör han inte dina böner, eller? Varför ser han inte dina tårar? Förresten, Spurgeon, han kallade tårar för ädel dagg. Droppar av heligt vatten som Gud uppsamlar i sin lägel. Vers 5. Då börjar författarna här, Koras söner, att ändå trösta sig själva lite grann. Vers 5. Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Och så går han tillbaka i historien och liksom ta fram minnesbilderna av hur det var när han gick med hopen upp till Guds hus, till de stora högtiderna. Man kom ju från städer och byar och man gick ju i stora grupper. Ni vet hur Jesu föräldrar kom från Nasaret, och när de gick hem igen och skulle ha haft Jesus med sig, han var 12 år, så bekymrade de sig inte så mycket om det, för det var ju grannar och släkt och vänner. Så inte förrän var det, hur många dagar var det, en dag de hade gått. Var det 3 dagar? Oj, oj, oj. men vad är Jesus? Och då började det bli allvar. Liksom, så var, trygg var man. Man gick tillsammans och man sjöng de här vallfartssångerna, salmerna, halleluja salmerna. Det var feststämning. Och det där mindes nu korasöner. Tänk vad roligt det var när vi gick tillsammans upp till templet för högtiderna. Under jubelrop och tacksägelse, en högtidsskara var vi som gick tillsammans. Nu ska jag lägga på för vers 6 och framåt här också. Nu gör korasöner någonting som vi kanske skulle göra lite mer också till mans. Författaren, den av sönerna som håller i pennan, han börjar predika till sig själv och till sin egen själ. Och liksom försöker ingjuta hopp och säger liksom till sig själv: varför är du så bedrövad, min själ? Kom igen nu, liksom. Varför är du så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Hoppas på Gud. Han predikar alltså för sin egen själ. Och det behöver vi predikanter göra också. Vi är vana att predika för andra. Men jag skulle behöva predika till mig själv. Liksom ställa sig utanför sig själv och säga: varför är du så bedrövad? Varför är du så orolig? Hoppas på Gud. För du ska åter få tacka honom. Han vet om din situation. Han kommer inte att svika dig. Du ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Predika till dig själv. På det sättet, ibland, tror jag. Jag kan säga bra. Lyssna, min själ, säger han. Nu ska jag tala. Nu är du tyst, min själ. Var tyst nu, så ska du få höra. Nu ska jag tala till dig. Nu får du vara tyst med ditt klagande tag. Så ska du få höra. Nu har jag någonting att säga dig. Varför är du så bedrövad? Och varför är du så orolig? Hoppas på Gud. Du ska få tacka honom. Så liksom försöker ingjuta hopp och tro i sin egen själ. För den mesta oron, den kommer av att du lyssnar till dig själv. Istället för att tala till dig själv. Man känner efter, hur mår jag? Hur känner jag mig? Och så får det liksom vara avgörande. Istället kanske man skulle tala till sig själv mer än bara känna hur man mår. Och istället försöka uppmuntra sig själv. Det här är ingen manipulation. Det här tror jag är riktig och sund psykologi. Likaväl som en andlig princip. Men så kommer han tillbaka till bönen i vers 7. Min Gud, min själ är så bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans dal. På Hermons höjder. Han går omkring här i det gamla Palestina. I Jordans land. Hermons höjder. Det var en 3 mil lång bergskedja. Om jag varit i Israel som ligger högt. Vars högsta nivå är högre än Kebnekaise på 2700 meter. Med snö och smältvatten som rinner ner från höjderna. Hermons höjder. Det bäckarna pålade och Misars berg. Det är nordöstra Israel. Den geografiska belägenheten där han befinner sig när han utgjuter de här Jordans källflöden, alltså där hela Jordanfloden har sina källor. Och det påminner honom kanske om Guds källa. Här är jag vid Hermons höjder och det rinner ner rikligt med vatten. Och han tänker på den källa som skulle ha vatten till fyllest. Men nu upplever han inte det, utan nu, som han säger i vers 8, en märklig formulering där: djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Och det är lite svårt att tolka det här, men han känner sig vara långt ner i botten, långt ner i djupet. Och det är liksom djupet ropar till det andra djupet. Sorg ropar till sorg. Det är liksom ingen. Det är dånet av vattenfall. Och han beskriver sig nästan som han var under svallande böljor som bara häver sig över honom. Obarmhärtigt. Och han kommer inte ur det här djupa och eländiga tillståndet, utan känner nästan som när man, om ni har varit i en sån situation med höga vågor, man, jag har varit på väg och faktiskt drunkna en gång på det sättet, och man hinner andas lite grann, så kommer en ny våg och väller över, och så hinner man få lite luft, så kommer en ny våg. Någonting sånt där upplevde han. Vågorna bara vällde över honom och han kände sig nästan kvävd. Alla dina svallande vågor. Men lite grann också av Guds suveränitet bakom detta, för han säger ändå dina svallande vågor. Så Gud har även koll på våghöjden. Alltså. Han vet hur högt och hur djupt det är i vågdalarna. Så det är dina vågor. Du har ändå kontrollen. Vers 9. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig. Det här tycker jag är en sån fantastiskt fin vers. Mitt i sitt missmod så bekräftar han liksom nu i vers 9 Guds suveräna kärlek och nåd. Mitt i det här vågbruset, dag och natt. Och egentligen står det i grundtexten, jag kollade den så noggrant jag kunde, dag och natt är din sång med mig. De har valt en annan översättning här, va? Vers 9, om att det är hans sång hos mig. Ja, det är liknande. Men han talar till Gud, är din sång hos mig. Alltså Guds sång är hos mig. I den nya översättningen står det, om natten ska jag sjunga till hans ära. Och då blir det plötsligt ett annat subjekt. Utan det mer texttrona är att det är Guds sång som börjar nå honom mitt i vågdalarna. Så det finns en sång på engelska som är så här: there is never a day so dreary. Det finns aldrig en dag som är så dyster. There is never a night so long. Det finns ingen natt som är så lång. That the soul who is trusting in Jesus shall somewhere find a song. Det finns ingen så dyster natt att den själ som är tröstad på Jesus någonstans ska hitta en sång igen. Att den ska kunna tränga igenom den mörkaste, dystraste natten. Så är den sången. Jag vet inte om den har fått sin energi härifrån. Vi tycker om en sång som vi sjunger ibland. Han ger mera nåd när din börda blir större. Ja, den är väldigt fin också. Och vi älskar de där sångerna som hjälper oss när vi är nere i vågdalen och vi tror nu kommer nästa våg och rullar över oss. Hur ska vi klara det? Vers 10. Jag vill säga till Gud, min klippa. Vilken skillnad från vers 8. Det var svallande böljor där han kastades upp och ner i djupet. Men nu, du är ändå en klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Så ställer han de här frågorna direkt till Gud igen. Han känner sig bortglömd. Du är ju en klippa, men varför har du glömt mig? Jag känner inget fotfäste. Istället vers 11, och det syftar på de här ovännerna som utnyttjade hans prekära läge och ifrågasatte hans Gud. Alltså, det är som man krossade mina ben. Hela skelettet liksom att krossa sönder, så all kraft försvann. När mina ovänner hånar mig och ständigt säger, vad är nu din Gud? Det var liksom, man gick in och rörde vi i ett öppet sår som inte fick läka. De var där och rotade i det såret som han själv hade på grund av sin känsla av övergivenhet. Och egentligen i vers 10 där, så tror jag också att det finns en ansats till att inte bli tagen på för stort. Alltså märk inte ord. Han är så bedrövad. Så han säger, du har glömt mig. Men egentligen vet han ju att Gud inte har det. Men du vet att jag kan inte riktigt styra min vokabulär i det här sinnestillståndet. Så det är väldigt bra när det står... När Jobb var ju ett liknande läge och han utgöt hela sitt missmod på ett väldigt verbalt, övertydligt sätt. Som man nästan tänker när man läser Jobb, så får man uttrycka sig så där mot Gud. Och då säger, och hans vänner då, så kallade tröstare, de är där och förmanar honom, så får du inte säga Jobb. Och då säger Jobb, det står i Jobb kapitel 6 och 26, tänker ni märka ord och betrakta en förtvivlad mans ord som luft? Jag menar, var inte så kinkiga med hur jag uttrycker mig. Ni måste förstå att jag bara häver ur mig precis som det känns. Då får ni inte vara allt för anmärka på själva orden för mycket. Nej. Och det där förstår ju Gud då, va? Han vet att i ett normalt balanserat sinnestillstånd skulle vi inte uttrycka oss på det sättet. Men han låter oss göra det. Han lät Jobb göra det. Och han låter Dav eller Koras söner göra det här. För det är klart att Gud inte har glömt författaren som skriver så här. Så var inte så kinkiga med ordvalet. Det är smärtan som talar. Och den talar på ett sånt här språk. Och så vers 12, den sista versen, så predikar han till sig själv igen. Varför är du så bedrövad, min själ? Varför är du så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Till du ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Och det slutar egentligen psalm 42 utan något svar. Varför har du glömt mig? När ska jag få träda fram? Varför ska jag vara så bedrövad? Och så slutar psalmen. Egentligen så fortsätter den i psalm 43. Och ursprungligen så var det här en enda lång psalm, psalm 42 och 43. Men vi ska inte gå vidare, men det kan ni ju läsa. Det får liksom ingen upplösning i den 43:e psalmen heller. Utan det fortsätter på samma sätt och upprepar de här sakerna som jag har nämnt nu. Istället ska vi faktiskt gå till en annan psalm av Koras söner som nästan är som ett svar på den här psalmen. Och det är psalm 84. Och jag har inte fått den upptryckt. Så vi får verkligen läsa, alltså hålla oss till bibeltexten och ha den framför oss. Psalm 84. Och jag tror jag tar fram 1917 års översättning själv här. Jag har jobbat med mest när det gäller den psalmen. Ser att det står det då överst som överskrift för sångmästaren tillgittigt av Koras söner. Så det är förmodligen samma författare då till den här psalmen som till psalm 42, men så annorlunda atmosfär och tonläge. Så den här sista ropet, hoppas på Gud och räkna med honom. För det kommer en dag då du åter ska få tacka honom. Ja, det gjorde det. Och så kom psalm 84 till, som uttrycker den stora glädjen över att få vara tillbaka i Herrens hus igen. Det var inte bara Toredal, det var ett slut på den också. Så nu är Koras söner där och nu vet de att de har fått sin längtan uppfylld. De har liksom kommit hem igen. Det är alltså onaturligt att vara isolerad från församlingsgemenskap. För vi tillhör ju en familj och det är ju onaturligt för en familj att aldrig träffas, om det skulle vara så. Man vill ju, åtminstone barnen är små, vill man försöka ha kanske en måltid tillsammans varje dag. Och man träffas ju, föräldrar och barn. Och att inte göra det, det vore ju väldigt onaturligt. Att springa om varandra, det gör ju man i det moderna samhället mycket så här. Man hinner inte riktigt se varandra ibland. Men i Guds församling så tillhör vi varandra och därför bör vi längta efter församling. Det ligger någonting helt riktigt och sunt i det. Och dessutom, Gud bor i sin församling. Han bor inte i den här kyrkan. Men när vi är här, då bor han här. För han bor i oss och han bor i dem som gestaltar det som är Kristi kropp. Där bor Gud. Så han är närvarande bara två eller tre församlade i hans namn. Då är han mitt ibland. Det är det stora med församlingen. Det är Guds boning, va? Och i gamla testamentet så var det ju inte på det sättet, utan då, i gamla testamentets tid, så innebodde inte den helige ande människorna, utan den helige ande kom över dem i särskilda tillfällen och förblev över dem och utrustade dem för tjänst på olika sätt. Men Jesus säger alltså i Johannes 14, den helige ande hjälparen ska komma och ta sin boning i er. Han ska bo i er. Det var någonting nytt som hände på pingstdagen. Där den helige ande kommer för att innebo människor av kött och blod. Israel hade ett tempel. Församlingen är ett tempel. Så i gamla testamentets tid så bodde liksom Gud i Israels tempel. Han manifesterade sin närvaro där. På en liten geografisk plats alltså. I och med pingstdagen så är Gud genom den heliga ande närvarande överallt där det finns kristna människor samlade. Där bor han. Var de än samlas, uppe på en vind, ute i öknen eller i ett fängelse, så är Gud där. Så vi är ett tempel. Men vi måste ändå förstå, nu var de tillbaka i tempelgudstjänsten, vers 3. Börja från början förresten. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Man uttrycker alltså sin glädje över att få vara den här ljuvliga atmosfär där Gud bor och där Gud manifesterar sin närvaro. Vers 3. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Vi känner igen vokabulären från psalm 42. Men nu är den tillfredsställd. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Man hade redan på den här tiden för 3000 år sedan ett psykosomatiskt synsätt. Man förstod att kropp och själ hör ihop. Om inte kroppen mår bra så mår inte själen bra. Om inte själen mår bra så mår inte kroppen bra. Och så här är både själ och kropp med i tillbedjan inför den levande guden, min själ och min kropp. Och alltså hela människan är nu att jublar, så det är ett starkt ord för glädje, jublar mot levande Gud, en exalterad, härlig och stark glädje. Varför då? Jo, det förklarar han ju i samma vers. Vers 4, förlåt. Jo, sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Koras söner, de var ju leviter, de arbetade ju i templet och var alltid där i olika omgångar. De hade tempeltjänst, var ett schema på det där, och de hade ju också sina små jordlotter att sköta. Det fanns i Israel 48 levitiska städer. Så när de inte hade tjänstgöring i templet, då fick de åka hem till sina byar. Och runt om de byarna fanns det en liten jordplätt. Till skillnad från de andra 11 stammarna så hade inte leviterna något landområde. Alla andra stammar hade, där bodde Rubens stam, där bodde Benjamins stam, där bodde Judas stam och så vidare. Va? Men Levis stam fick ingen arvedel. Utan som det står, Herren ska vara er arvedel. Men de skulle ändå ha en liten försörjningsmöjlighet. Så de hade en liten jordplätt utanför de här 48 levitiska städerna. Så de kunde få lite köksträdgård och sådär. Sen skulle de ju få tionde från folket. Få del av det som sin försörjning. Men de var alltså ofta i templet. Och då hade de tydligen lagt märke till, du vet svalorna och sparvarna. De byggde sina bon gärna. I våra arkitekturer också, uppe vid takkanten och de tegelpannorna, och flög lätt in i templet som ladusval och gövet och bygger sina bo upp efter takkanten på bjälkar och vad det nu var i den här arkitekturen som utgjorde tilltalande bon för de här fåglarna. Och då leviterna, korasöner, de såg på svalarna, de såg på gråsparvarna där. Och de byggde sina bon och de flög in och ut med mat till sina ungar. Och de tyckte nästan att de kände sig avundsjuka på sparvarna och svalarna som alltid fick bo i Herrens hus. Det skulle vi också vilja göra. Men vi måste ju gå hem till våra levitiska städer efter fullgjord tjänstgöring. Och så vänta några veckor och månader innan vi kommer tillbaka nästa gång. Men tänk på sparvarna och svalarna, de får jämt vara här. Och han nämner de här två, det är ganska olika fågeltyper, va? Sparven och svalan. Jag tänker gråsparven, sitter i buskarna och tjattrar. Ingen märkvärdig klädedräkt, bara grå och ganska oansenliga i sitt utseende. Och inte så värst fantastiskt fint läte heller. Det är bara tjatter. Och vardagliga fåglar, så att säga. Och när hösten kommer, då ger de sig inte av. De sitter kvar i busken. De är stannfåglar. De stannar, de är trogna, de är pålitliga. De är kvar hela året. De är inte så duktiga att flyga. De fladdrar lite så här. Ja, de tar sig fram, men de är inga experter på flygets konst, så att säga. Till skillnad från svalan. Alltid klädd i frack. Ståtlig och stilig och snabb och elegant. Korsar den luftrummet. Men lite rastlös. När hösten kommer, goodbye till Sweden. Då flyger den mot varmare trakter, ladusvalan ända ner till Sydafrika. Kan du tänka dig? Vilken väg. Och så får vi vänta våra kalla månader ända fram till slutet av maj. Åh, där kom svalarna tillbaka. Nu är det sommar igen. Så är det med svalarna. Men både sparven och svalan hör hemma i Guds hus, så att säga. Alltså, vi är olika som människor också. Jag vet inte om du identifierade med en sparv eller med en svala, men det är bara liksom exempel på de såg, här får alla sorters fåglar och människor få plats och är välkomna. Sparven har funnit ett bo och svanan ett näste. De kan lägga sina ungar. Församlingen är en plats där vi kan lägga våra ungar också. Ett hem för våra egna barn. Ett hem för nykristna människor som behöver föda och vård och värme. Det är församlingen till för. Så vers 5 så uttrycker de det här då. Lyckliga de som får bo i ditt hus. Och alltid kunna sjunga ditt lov som svalorna och gråsparvarna. Få sitta där och sjunga uppe vid tempelkanterna. De är lite avundsjuka. Och möjligen så tänker han på de levitiska sångarna när han säger sjunga ditt lov. Som hade som sin enda uppgift att lovsjunga Gud. På Davids tid så fanns det 38 000 leviter. Av de 38 000 förordnade David att 4 000 skulle bara syssla med lovsången. Ja, 4 000 sångare. Och de fick öva och de fick hålla på. Och de skulle leda sången och musiken i templet. Så han tänker liksom på dem här, tror jag. Saliga är de som bor i ditt hus och de som får vara med och lovsjunga dig beständigt. Vers 6 går vi till. Saliga de människor som i dig har sin starkhet. Lyckliga de som har sin styrka i dig och gärna drar upp till templet. Det är bra att ha sin styrka i Gud, för Guds kraft tar aldrig slut. Din och min kraft, den tar fort slut. egentligen. Behövs det bara några osynliga bakterier eller baciller som sätter sig på stämbanden så ligger vi där. Eller förlorar rösten och vi är så sårbara. Ja, vi kan bli utbrända. Jag var så trött en period när jag var pastor i Göteborg och jag kom in på Sparbankens kontor på Skanstorget. Och så kommer pastor Olingdahl som var pastor då i Smyrna kyrkan. Väldigt pastoral pastor. Och fri broder, hur står det till? Och då har man liksom en halv sekund på sig att bestämma sig. Ska jag säga att jag är trött eller ska jag säga som man brukar? Ja, det är bra. Men jag ska säga som det är. Ja, Bertil, så egentligen är jag ganska trött just nu. Det är bibliskt, det sa han. För Jesaja skriver, han giver den trötte kraft. Ynglingar kan bli trötta och uppgivas. Unga män kan falla. Det är bibliskt, det sa han. Så det fick jag. Men det var lite tröst i det också, va? Han sa, det är helt normalt, mina han. Du är ung. Du är en ung man, men du kan bli trött. För det står i Bibeln att det kan man bli. Och kan unga män bli trötta så förmodligen att äldre också kan bli. Det vet jag ju nu. Men, står det i samma, det är ju Jesaja 40 det här. Men, de som bidar efter Herren, de som väntar på Herren, hämtar ny kraft. Ja. Så vi får gå till den där källan ständigt, va? För vi behöver hämta ny kraft. Och bli ung på nytt som mörnen, står det. Och hasta och stad ett stycke till. Och det märkliga förhållandet med en kristen, det är ju enligt Paulus att man kan känna sig svag men ändå vara stark. Han säger, han drar till och med slutsatsen där i andra Korinthierbrevet 12. När jag är svag, då är jag stark. Han berömde sig av sin svaghet för att Kristi kraft skulle komma och vila över honom. Så, salmen här, vers 6 säger alltså, lyckliga de som har sin styrka i Gud, för de har kontakt med en källa vars kraft aldrig tryter. De som är inriktade på att följa hans vägar. Vers 7. Det för med sig att följa hans vägar, det för med sig underbara resultat. För när de vandrar genom Tåredalen, då gör de den rik på källor. Vad är Tåredalen? En del menar att det var en dal, en backa, trädens dal, som var en vägsträcka på vägen upp mot Jerusalem. Jerusalem låg ju högt upp och ligger högt upp. Så man hade att passera en dalgång där det var dålig växt. Det var av någon anledning inga bäckar där. Det var en liksom död dal, en förbränd dal. Lutheran kallade det Jämmerdalen, skrev han i sin översättning. Jämmerdalen. Och det kanske bara är en bild, betydelse detta då. Man vandrar genom passager i livet där ja, människor har det svårt runt omkring. Men de här människorna som hämtar sin kraft från Gud och som går på hans vägar, de gör att det blir källor. Uppstår källor där de går fram för andra människor att dricka ur. Jag kommer ihåg en tant som låg på Göteborgs sjukhem. Märta hette hon. Och vilken kvinna det var. Hon hade aldrig varit gift. Hon hade jobbat som vaktmästare på en skola i Majorna i Göteborg. Men hon hade sån glädje i Gud. Och hon låg där, hon var sjuk, hon var dålig. Men hon var så glad så hela personalen ville gå in till henne bara för att hon spred en sån atmosfär av glädje omkring sig. Och det var ingen så där hurtfrisk glädje. Det var som man, när man pratade med henne så blev man glad. För hon hade ett sånt humör. Hon var säkert rent psykiskt på det sättet också. Men det förde med sig att när hon så småningom dog så var personalen så fäst vid henne och saknade henne för att hon hade gjort hela avdelningen på gott humör. Så alla kom till begravningen. Och när jag begravde henne och berättade om det kristna hoppet så blev de så intresserade så De ringde, chefen ringde, kan inte du komma hit och berätta vad var det för tro som Märta hade som gjorde henne så glad och så orädd för döden? Så jag fick komma dit och ha ett par timmars föreläsning för hela personalen på det sjukhemmet. För Märtas skull. Ja, så när de vandrade genom Tåredalen, hon låg ju där på sitt yttersta egentligen de där sista månaderna, veckorna. Och ändå var hon en glädjekälla som betydde mycket för andra. Och om jag läste den här boken om Bruce Olson, han som var och är missionär bland motilonerna i Colombias djungler. Ni vet, han blev ju tillfångatagen av grillan där och var väldigt illa ute. En lång tid var försvunnen alltså, in i djungelns på, i de här lägrena som de hade. Och han upptäckte ju att det var ju unga pojkar som hade rekryterats som inte ens kunde läsa och skriva och inte kunde räkna. Så han började ha undervisning för de här grabbarna som bara hade lärt sig att skjuta. De fick lära sig läsa, de fick lära sig skriva, de fick lära sig räkna. De kände plötsligt en värdighet och dessutom berättade han om sin tro. Så när gerillaledarna såg att han bara tillförde den här positiva dimensionen, så nästan de miste lusten att kriga. De ville fortsätta gå i skola istället. Och han blev en väldig välsignelse för, det var ett 60-tal unga pojkar som kom till tro. Så till slut sparkade man ut Bruce Olson ifrån fånglägret och han blev en fri man igen. Otjänlig för grillan. Så när vi kommer och lever nära Gud så kan det få konsekvenser som vi inte anar för andra människor. När de vandrar genom Tåredalen så blir den rik på källor. Och vers 7b, höstregnet höljer den med välsignelse. Alltså i det gamla Israel så fanns det två regntider, en på våren i april och en i oktober. Och däremellan så blir det torrare och torrare och torrare då. Och fram i slutet av september då var det väldigt torrt i landet. Så alla, både människor och djur, hade utsatts för solens brännande strålar. Och jorden hade blivit torrare och torrare och börjat spricka. Och bäckarna var uttorkade och dammet lägrade sig överallt. Och så började det här dropparna komma. Och mer och mer och mer och mer. Och när det strömmar ner. Ja, du vet, jag har sett det i Etiopien. Hur glada man är när de första regnen kommer efter en lång torr tid. Man dansar, man sjunger och man tackar Gud. Åh, det regnar igen. Både människor och Gud. Och växter man kan se. Och bara efter några dagar så börjar det spira i marken. Grönskan kommer som ett svar på regnet. Och efter någon vecka så är det ett helt nytt landskap. Grönskande, vackert, fint. Och så var det alltså både i april och i oktober i det här landskapet. Så höstregnet var för Bibelns människor på den tiden en talande bild för Guds rikliga välsignelser som följer dem som vandrar på Guds vägar. De får uppleva höstregn. Man kan säga också att det är ett regn i slutet av livet. Vårregn kanske är mer naturligt och hör ungdomen till. Men det finns också höstregn som hör ålderdomen till. Och det har andra resultat också, vers 8. De här människorna, de går från kraft till kraft. Det är väl konstigt, de blir ju äldre och äldre, de blir ju svagare och svagare. Till slut sitter de i rullstol och de kan inte ens gå fram själva. Hur kan man säga att de går från kraft till kraft? Vi går ju från svaghet till svaghet. Det är ju en nedåtgående trappa som vi går med våra kroppar. Liksom. Nej, men i andlig bemärkelse så går de här människorna från kraft till kraft. Det står också i första Korinthierbrevet 4 och 16. Va? Även om den yttre människan förgås, bryts ner, så tillväxer och förnyas min inre människa dag för dag, säger Paulus. Så mitt i en skör värld, ska ge en paus om en minut, mitt i en skör värld där döden ständigt liksom går och lurar på oss och där de mänskliga krafterna avtar och vi är väl medvetna om det, mitt i den världen så sker en mognadsprocess, en helgelseprocess, en förvandlingsprocess som den heliga ande håller på att framställa som jäckar förgängelsens makter. Förgängelsen har ingen makt med den heliga andes mognadsverk i våra liv. Jag berättade ju om den här gamla kvinnan i församlingen tidigare. Alltså, skönheten tilltar fast kroppen blir svagare. Och det är konsekvenserna av att dricka ur den här levande källan. Det är följden av att leva nära Gud. Så författarna här säger, ja, jag vill inte vara någon annanstans i världen än i dina gårdar. Det är bäst, det är det bästa av allt. En dag i dina gårdar är bättre än 1000 dagar någon annanstans. Så om inte jag får vara där av något annat skäl, så bara jag får vakta dörren så vill jag vara där. Stå på tröskeln liksom bara. Då är jag hellre där än någon annanstans. Tänk om vi hade den, och alla, man skulle önska att alla kristna hade den törsten av att komma till gudstjänsterna och vara med. Jag känner ibland vi har kommit så långt ifrån det här, den här längtan att få vara med. Så att, tänk om man bara fick komma till tröskeln på kyrkan. Vem skulle säga så idag? Nej, det är så långt och det är så fint väder och det är så mycket och det är bra program och det är vänner som jag behöver tänka. Och ni vet, jag har massor med ursäkter. Och vi har förlorat den här härliga synen på att komma samman som Guds folk och tillbe Gud tillsammans och dricka ur källorna tillsammans. Och därför blir församlingarna fattigare och fattigare också. Så vi behöver psalm 84 för att uppmuntras till församlingslivet.